Ja, vad roligt att få vara här igen idag och möta er. Och jag tänker i dessa tider så är det också väldigt gott att vi får vara professionella, vi får vara respektfulla gentemot människor vi möter, vi ska vara kloka. Men som Guds folk så vet vi också vem det är som har makten. Vi vet vad vi har, vårt själs ankar, vad det är någonstans, vem är det? Ja, om vi ska dra det ända till sin spets så säger Paulus, vare sig jag lever eller dör så tillhör jag Herren. Det står inte och faller med det, men jag skulle faktiskt ändå vilja börja med några ord ur Saltaren. Som jag tycker är gott att få stanna vid. Vi sjöng det alldeles nyss i psalm 62, vers 6. Bara hos Gud har du din ro, min själ. Från honom kommer mitt hopp. Bara han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag ska inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära. I min Gud, han är min starka klippa, min tillflykt. Lita alltid på honom, du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Människors barn är bara en vindpust. Myndiga herrar sviker. I vågskålen är de för lätta och tillsammans väger de mindre än luft. Lita inte till våld. Hoppas inte på stulet gods. Fäst inte hjärtat vid rikedom även om den växer. Ett har Gud talat. Två ting har jag hört. Hos Gud finns makten. Och hos dig, Herre, finns nåd. Du ska löna var och en efter hans gärningar. Och så har vi den välkända psalmen. Hör ni mig förresten? Har vi den välkända psalm 91. Den som sitter under den högstes beskydd. Och vilar under den allsmäktiges skugga. Han säger... I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från jägarens snara och från den härjande pesten. Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor. Inte pilen som flyger om dagen och inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen. 1000 kan falla vid din sida, 10 000 vid din högra sida, men dig drabbar det inte. Vers 9, du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Inget ont ska drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda, för han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. Och sen säger Herren själv i vers 14, han älskar mig, därför ska jag befria honom och jag ska beskydda honom eftersom han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden och jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Jag tycker att det är härliga ord att få stanna vid. Behöver inte frukta med olika faser, behöver inte frukta sjukdomarna. Vi kan vara förståndiga och kloka, men vi ska inte frukta hos Herren är makten. Det är gott tycker jag. Nu så ska vi få gå in i den heliga andes gåvor. Och vi kommer börja i första Korinterbrevet 12 som är ett ganska välkänt stycke där det står talas om de här olika gåvorna. Och låt oss börja med att den heliga ande är ju redan här. Det han vill undervisa oss och lära oss och vill att vi ska lära känna honom mer som den han är, den person som han är, den helige ande. Som inte bara är det någonstans långt där borta, utan Bibeln säger att han ska vara i er, säger Jesus. Han ska vara hos er, han ska vara med er och han ska vara för er. Hjälparen, den helige ande, när han kommer så ska han göra detta i oss. Han vill komma oss väldigt nära. Han blir Jesus liksom mitt in, rakt in, direktkontakten in i våra liv. Allt det som Jesus skulle ha varit för oss om han hade kommit hit i fysisk gestalt är den helige ande som är i oss, med oss, alltid. Så till honom får vi lyssna, ta emot och låta honom leda oss. Vi förenas i bön. Herre, tack för att vi får samlas i ditt namn, Jesus. Vi samlas i Jesu namn. Och där är du själv, Jesus, mitt ibland oss, här och nu. Och att du är också här, heliga ande, för att tala till oss. Heliga ande, du är redan här. Du har redan varit här i lovsången. Du är redan här när vi talar, när vi ber, när vi samlas. Och nu vill vi lyssna till dig, helige ande. Vi vill lyssna till ordet. Gör ditt verk i oss. Och låt oss få uppenbarat någonting nytt utav dig. Som vi kan använda när vi går härifrån. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Det är ju så här, när vi går in i skriften, när vi går in i ordet, så börjar ordet att tala till oss. Och vi öppnar våra hjärtan och det står ju att tro kommer av predikan. Och predikan är inte bara när jag står och talar lite kloka, kanske, eller ibland inte så kloka, men olika grejer. Det är inte det. Predikan, det skapar tro utifrån kraften i Guds ord. Det är Guds ord som skapar tro i oss. Därför det står inte och faller med någon människa. Det är Gud själv som har talat i sitt ord, det stycke vi nu ska läsa, för att det ska ge oss någonting, att det ska få skapa tro i oss. För tro är hela grundgrejen i att kunna ta emot det som är av Gud. Utan tro så kan vi inte ta emot det som är ifrån Gud. Utan tro kan vi inte behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han är till och att han belönar den som söker honom, säger skriften. Så där får vi nu ha den ingången. Och nu kan det vara så med ordet också, att det beskriver någonting som ibland så kan vi känna att det skapar tro. Ibland är vi så svenska i vårt sinne så vi tänker att ja, men det där är ju långt bort ifrån vad jag någonsin kan få. Eller det där är ju någonting som är bortom, långt iväg, kanske om 10 år eller så här. Men så är det ju inte. Utan skriften, den talen, den är sann här och nu. Den gör någonting här och nu. Och den ger oss också en riktning. Om man nu skulle känna att det är långt ifrån där man är, så ger det ändå en riktning som man får ställa in siktet så att man sätter ut riktningen åt rätt håll. Att man låter Gud få kalibrera hjärtat efter sitt ord så att vi kan ta sikte mot det som Gud faktiskt vill ge. Och som är, hur ska man säga, uppnåeligt. Det är inom räckhåll. Därför att det står där i skriften som någonting som Gud vill ge sitt folk och som en vägledning. Det här kan ni få. Så låt det få skapa tro i ditt hjärta. Detta är något som du kan få och du kan få fungera i. Vi börjar i första Korinterbrevet 12 och vers 1. Och jag vet ju att det kan finnas lite olika översättningar så att det kan bli lite ord som byter plats. Innehållet är ju liksom detsamma. Men jag hoppas att du kan följa med ändå. Jag läser oftast ifrån Folkbibeln 98. Jag har liksom blivit kvar där lite. Men det står så här, bröder, och det är ju syskon, det blir ju både feminint och maskulint. Jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. Det som kommer ifrån anden. Alltså om vi stannar redan där första väg. Ni ska inte vara okunniga om de andliga tingen. Paulus gör redan här en liksom ganska tydlig skillnad på något sätt. Även om det är ett med oss, så är det ändå det som kommer ifrån den helige ande, betyder det. Alltså det är inte det som vi lyckas frambringa, det som vi kan liksom dra oss i nackskinnet och lyckas få fram, eller det vi kan krysta fram, utan han talar om det som kommer av anden i er. Så det är inte att vi måste lyckas själva, utan det vi tar emot är den helige ande. Och jag vill inte att ni ska vara okunniga, säger Paulus, om det som anden kan ge i er. De andliga tingen. Så själva grundordet där finns då ett grekiskt ord, pneumatikos. Men det är väl egentligen inte så viktigt. Det viktiga är innebörden i då, det är det som kommer av anden. Jag vill inte att ni ska vara okunniga om det. Och så står det i vers 2 att ni vet att när ni var hedningar, då drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Alltså han talar om den andliga verkligheten väldigt tydligt. Att ni har ju fått den helige ande. Jag vill inte ni ska vara okunniga om det som anden vill göra och det som anden ska ta fram i ert liv genom er. Innan så drogs ni till de andra stumma avgudna, de andliga tingen, de finns ju också. Och han talar om det som en realitet. Ni drogs oemotståndligt till dem. Det finns en kraft i även onda andevärlden. Inte så mycket för dem som redan tror, men det finns den här kampen hela tiden. Varför söker folk i olika saker? Varför fastnar folk i New Age? Jo, men det börjar med att det lockar. Och så är det lite spännande och sen helt plötsligt så skapar det ångest och det blir bara att man bara dras till och till slut så vill de inte. De vill bli fria men de kan inte därför att det är andemakter. Paulus vill inte att vi ska vara okunniga om den andliga verkligheten. Och inte heller om det som anden vill ta fram genom ditt liv. Det som anden ger. Det som kommer av anden. Och så fortsätter han. Därför ska ni också veta i vers 3. Att ingen som talar genom Guds ande säger förbannade Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. När man rör sig i det andliga området så blir det också ganska påtagligt. Att det finns två sidor. Och vi ser tyvärr lite exempel ibland på när det går väldigt snett. Och i dagarna så faller det ju domar i vissa ärenden. Där vi vet att det har gått otroligt snett. Därför att det har med andemakter att göra. Men det är ingenting som gör att vi ska vara rädda för. Och därför säga, nej men vi ska inte ha någonting med den heliga ande att göra. Det verkar livsfarligt utan det är bättre att vi stänger av det. Så var det aldrig tänkt. Därför att det där kraften är. Den är i den heliga ande. Det är inte genom människors styrka, kraft. Det är inte genom kloka idéer. Det är inte smarta strategier. Gud kan ge det också. Men det är inte det. Det är genom min ande, säger Herren. Där finns kraft. Och där finns det hjälp. Hjälparen, den heliga ande. Men därför så är han också noga med Paulus att säga. Därför måste ni veta att ingen kan säga förbannade Jesus, och här drar han liksom till sin spets. Ingen kan säga det om man är fylld med en helig ande. Ni måste kunna ha urskiljning, för allt som är andligt är inte från Gud. Man måste ha urskiljning. Och ingen kan säga Jesus är Herren, annat än i kraft av helig ande. De här gåvorna är ju till Och här ser vi, här tar han Jesus just som det yttersta exemplet. Och eller som ett exempel där han gör den här tydliga distinktionen mellan, man kan inte säga förbannade Jesus, men man kan säga, och ingen kan heller säga att Jesus är Herre om inte den helige ande. Det är liksom gåvorna verkar vara till för att förhärliga Jesus. Han säger detta i sammanhanget när han börjar att tala om andliga nådgåvorna. Så är nådgåvorna till för att förhärliga Jesus. Alltså man kan inte använda nådgåvor och samtidigt ha en liten loj attityd mot Jesus. Det är väldigt tydligt. Och samtidigt så blir det svårt för den som, alltså att säga, den kan inte klara av att säga Jesus är Herre. Om man inte har, men om det inte är den helige ande. Sen kommer vi in på senare att det finns ett större syfte med de heliga andes nådegåvor och så vidare. Men ändå redan där. Fjärde versen så står det, och det här är ju lite som återkommer i både 4, 5 och 6. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamma. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamma. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Det är lite intressant och befriande att det finns olika slags. Sen gör han en lista på lite olika saker som kanske hjälper oss att få en vidare bild av vad som är i de här gåvorna. Men det är väldigt viktigt att komma ihåg att han nämner olika slags 3 gånger. Vilket betyder, tänker jag, det låter oss förstå att det är inte bara exakt de här gåvorna som jag räknar upp nu. Det är inte bara exakt på de här sätten som de kan användas, utan det finns olika slags. Precis som Gud har skapat varje människa helt unik, så har han också gett en helt unik arsenal från den helige ande. Det står att den helige ande, han fördelar gåvorna så som han själv vill. Och den helige ande är inte begränsad till att just den här gåvan, den kan bara användas till det, och att den helige ande bara skulle ha exakt de gåvorna. Och sen hamnade något ärende där mitt emellan, så vet han inte riktigt vad han ska göra. För egentligen så fanns det bara de här verktygen. Det är inte så. Det finns olika slags, det finns en mängd olika områden och användningsområden och sätt som den helige ande kan använda oss på. Så låt oss inte begränsas av att tänka, ja men är det den gåvan? Nej, den har jag inte. Är det den gåvan? Nej, den har jag inte. Är det den? Nej, då har jag nog inga andliga nådegåvor. Utan det finns en mängd olika gåvor som inte är uppräknade. Olika slags tjänster, men anden är densamma. Vilket också i förlängningen blir att, ja men du kanske fungerar i någon nådegåva lite oftare. Eller du kanske varit med ett flertal tillfällen när du ber för sjuka och de faktiskt blir friska. Ibland omedelbart, ibland så har det en process, men där du har varit med och fått vara be och förlösa Guds övernaturliga helande kraft in i människor. Men tänk då inte, ja men då är det där min gåva. Och de andra de får jag låta vara, för nej, det här är min gåva. Men tänk inte så. Därför att det är en verktygslåda. Tänk det som en verktygslåda. Och där i finns det verktyg. En del är vi lite mer hemma med än andra. Någon kanske är otroligt hemma på, ja men hammaren såklart. Alltså pricksäker och bara dra ett par tag och det bara säger smack och så sitter det där. Någon är otroligt duktig på den där hammaren. Men det innebär ju inte att han inte kan använda sågen när han kommer dit. Han kanske inte är riktigt lika bekväm med den. Men det är klart att han kan använda sågen. För det är ju verktygslådan som liksom är grejen. De olika verktygen. Och då är det så, det som jag återkommer till första versen, det som kommer av anden. Anden har en verktygslåda. Och du får använda verktygen. Han ger dig verktygen och säger, nu vill jag att du använder den här. Jag vet att du inte brukar använda den, men jag vill att du använder den nu. Och så fungerar det. Så därför är det är inte våra gåvor. Man kan inte riktigt säga, även om man kan mena rätt, men om man liksom väger orden, så kan man inte säga att jag har den här gåvan. Utan ska man säga det rätt, så är det med att jag, alltså den heliga ande, jag har varit med om att få bli använd i det här området eller i den här gåvan flera gånger. Och det skapar ju också en viss tro i dig. När den heliga ande manar dig, så känner du dig lite mer frimodig när du har varit med förr och sett om den heliga ande brukar använda mig i detta. Men det är inte liksom din gåva. Ingen av oss förfogar över gåvorna som om de vore våra. Utan allt är ju den heliga ande, det han ger i stunden. Ofta spontant. Så ger han bara det ena eller andra, det där. Det. Nu. Tala. Be. Gå fram. Dela budskapet. Den här situationen. Och vi ska gå in lite mer på de specifika områdena. Och så står det då olika slags nådegåvor, vers 4. Och det här är ju väldigt gott. Vi var ju inne på det sivet redan här i inledningen också. Alltså det finns olika slags nådegåvor. Gåvor som är givna av nåd, som då inte är utmärkelser för att man har gjort något väldigt bra. Eller att man tycker att men nu lyckades jag med den här grejen. Då ska du få den där. Eller för lång och trogen tjänst. Att nu har du varit med så pass länge så nu får du den här. Nu har du arbetat dig till den här. Nu har du varit så duktig så nu belönar jag dig med den här. Det är inte ett belöningssystem. Det är nåd. Halleluja! Det är nåd. Och det kommer till vem som helst. Anden fördelar gåvorna precis som han själv vill. Här är det ju, och det handlar inte heller om helighet. Alltså att nu har jag varit så helig och nu har jag varit, det behagar Gud. Så jag säger ingenting emot det. Men gåvorna är av nåd, det är nådegåvor. Vilket gör att du kan bli frälst ena dagen, nästa dag så bara fungerar du när du har tagit emot helig ande. Så bara fungerar du, du får kunskapens ord. Du kan få liksom känna, jag vill be för det kan komma helande. Det kan vara direkt, därför det är av nåd. Och här är det ju en skillnad på nådegåvor och andens frukt. Andens frukt är ju inte i sig själv ett belöningssystem. Men det kommer ju mer utav ett liv med den heliga ande. En relation som pågår. Och under tiden så blir de där frukterna mer och mer synliga. Mer och mer, liksom, de växer och blir godare och sprider sig mer. Och så är det med andens frukt. Kärlek, glädje, frid och så. Ja, ni vet listan. Ödmjukhet, tålamod, självbehärskning, vänlighet, mildhet, godhet. Allt det här. Det kommer utav ett liv, en vandring tillsammans med en helig ande. Men så är det inte med nådegåvor. De är givna av nåd. Pang! Inte för någonting som vi har lyckats med. Utan för att han är den han är. Och att han vill manifestera sig själv genom sin församling, genom oss som tror. Varenda en av oss av nåd, ögonblickligen. Sen är det såklart så att man kan få växa i de där gåvorna. Man kan också glömma bort gåvorna. Eller bli så rädd för att göra fel så att man inte vågar ta det där steget ut. Paulus skriver ju till och med till Timoteus. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Han säger, Låt en nådegåva flamma upp igen i dig. Som finns i dig genom min handpåläggning. Det skedde någonting faktiskt när Paulus la handen på Timoteus och bad, så var det nådegåva som förmedlades ögonblickligen. Men sen hade resans gång förmodligen gjort att han hade blivit lite tillbakadragen, lite rädd. Och vi förstår i det där sammanhanget att, för vi läser ju också där att Paulus säger, låt ingen förakta dig för att du är ung. Förmodligen så var det sådana saker han hade fått utstå av tryck ifrån andra som tycker, nej, men du kan inte det, eller du är inte det. Och så blir man lite rädd och så blir man lite försagd och så slutar man att använda den där gåvan som Gud hade gett av nåd. Och Paulus säger, böj dig inte under det. Låt den nådegåva som finns i dig redan flamma upp. Var inte rädd. Använd den. Låt den få synas. Skäms inte för den. För den finns i dig. Genom min handpåläggning. Och de här olika slags, de här olika delarna. Som sagt, Gud är ju liksom författaren bakom olikheter. Han har skapat så enormt många olika miljarder människor på vår jord. Och ingen är exakt lik den andra. Inte ens tvillingar fick bli exakt lika varandra. Gud älskar olikheter. Och därför kommer det att ske på lite olika sätt. Du kommer att ha ditt sätt. Även om det räknas upp en lista, så finns det liksom små skillnader, små nyanser. Det behöver inte vara exakt som någon annan. Du kan få vägledning av andra som fungerar i gåvan och så vidare. Men förminska inte ditt eget värde genom att försöka bli en kopia av någon annan. Du vet, en kopia har aldrig det där riktiga värdet, även om det ser likadant ut. Jag tror jag har sagt det innan. Om du lägger 1000 lapp eller något, finns det knappt sådana pengar. Men om du lägger den i kopieringsapparaten så kan den se likadan ut, men den har faktiskt inget värde. Men originalet har det. Så förminska inte ditt eget värde genom att försöka bli en kopia av någon annan. Du har fått nådegåvor. Och de kommer att vara av olika slag, på olika sätt, med olika nyanser. Men du har en vandring där Gud har gett dig gåva av nåd som kommer av anden i dig. Och du får tillåta anden att komma fram. Här kan ju vi bestämma oss för att, nej, men det här verkar otroligt riskabelt. Jag tänker inte öppna upp för det. Jag stänger det. Jag vill ha kontrollen själv. Och då tappar vi det där. Därför det handlar om att våga lita på den heliga anden. Det är en vandring i det. För det är det som kommer av anden. Det är inte det som kommer av oss själva. Och det som kommer av anden kommer ofta spontant i ett ögonblick. Och så står det i vers 7. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Uppenbarar. Det är också ett sånt där grekiskt ord som man inte behöver lägga på minnet. Men fanerosis, det betyder att ta fram i ljuset någonting som har blivit gömt. Alltså, det betyder att det finns någonting där redan. När du tog emot den heliga ande i ditt liv, så tog du också emot gåvorna. Men de kanske har varit lite gömda, så att anden uppenbarar sig. Så ta fram det som har varit gömt. Det som redan finns i dig. Men om vi låter anden få ta fram det. Och vi låter anden få flöda. Så blir det synligt och märkbart. Det är synligt och det är märkbart för människor. Det är inte bara relationen med en helig ande. Det är en sak. Men när anden uppenbarar sig så märks det. Både i kraft. Och det märks på olika sätt. Det är någonting som liksom går att ta på. Det är anden som uppenbarar sig. Anden uppenbarar sig hos var och en. Det är också det där härliga uttrycket. Det gäller alltså alla som tror. Hos var och en. Det är var och en, var och en, var och en. Varenda en. Så uppenbara sig anden. Halleluja! Hos var och en uppenbara sig anden. Så att det blir till nytta. Att det blir till välsignelse. Och vi får tillåta det att komma fram i ljuset. Vi får lyfta fram det som är av anden. Som han talar, som han gör, som han manar. Och vi får vara med att tillåta det att komma fram i ljuset. Så att det blir synligt och märkbart för människor. Det som är av Gud. Anden uppenbarar sig. Så återigen, det ger oss en indikation på att de här gåvorna, de är i den heliga ande. Det är inte i personen i fråga. Det är inte i liksom dig och mig på det sättet. Det är den heliga ande i oss som vi tillåter. Och därför så kan inte heller vi bestämma över när den ska manifesteras och uppenbaras. Det gör den heliga ande. Men hos var och en uppenbara sig anden så att den blir till nytta. Så vi kan inte förfoga över det så precis som vi vill. Vi är inte ägare utav det. Vi är bara instrument i mästarens hand. Och så står det i vers 8. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra ord av kunskap genom samma ande. Alltså genom samma verktygslåda finns de här. Samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Var och en. Så innan vi går in lite mer då på de enskilda gåvorna eller liksom så här försök att kategorisera, men som jag sa, utan att låsa in oss, men att ändå skapa en liten bild av vad det kan innebära. Så låt oss sammanfatta lite grann. Andliga nådegåvor, alltså det som kommer av anden, är det vi talar om i oss. Andliga nådegåvor, alltså utav nåd, som ges i ett ögonblick därför, på grund av Guds godhet och för att vi ber honom om det. Paulus säger att vi kan, att anden fördelar gåvorna så som han själv vill. Men det står ju också, men sök framförallt profetians gåva, skriver han. Vilket innebär att anden fördelar gåvor som han vill, men han tar också hänsyn till vår längtan, våra begär. När det kommer till det här området. Vi får göra våra önskningar kunniga inför Herren. Inom hela detta spektrat. Och det är av nåd. Och sen har vi manifestationerna, alltså det som anden uppenbarar sig så att det blir synligt och märkbart. Det är liksom vitsen, en av vitserna med det. Därför att allt detta handlar om att Jesus faktiskt ska bli förhärligad. Att Jesus ska bli uppenbarad genom oss som tror. Det är liksom Jesu kraft som går igenom oss och för att namnet Jesus ska bli upphöjt och förhärligat. Men det här tänker jag, det ger oss lite grann en hjälp av att förstå hur den heliga ande fungerar. Hur gåvorna kan fungera. Och vi ger oss en insikt i hur den heliga ande verkar. Och vad som är den fasta grunden vi står på, hur det faktiskt är. Ska vi gå in också på den där kategoriseringen bara för att vi skapar, inte låser in oss, men det skapar någonting tror jag. Det är gåvor av yttrande, alltså gåvor att säga, som han räknar upp när han säger tungotal. Tungotal profetiskt. Vi ska gå in i detalj på varen. Vi har uttydning av tungotal. Profetia. Som, det är ju någonting som kommer spontant av anden i stunden ofta. Alltså inte kanske när man kan ju förbereda en predikan och man känner att ja, men det finns någonting av andens ledning såklart i det. Men i det här fallet när det står här så är det tänkt som någonting spontant som kommer i stunden där anden bara ger det som ska ut där och då. Inte det som man kanske har funderat ut hemma. Att ja, när jag kommer till kyrkan nästa gång då ska jag ge en profetia om det här. Och så ska jag resa mig upp och säga så säger Herren och så ska jag verkligen ge ett sanningens ord. Det är inte på det sättet. Utan när vi talar här om de här så är det av att tala det som anden ger i stunden. Spontant. Vi har gåvor av uppenbarelse. Alltså gåvor att veta. Kan man säga. Att veta. Vishet. Att kunna ge svar på en fråga eller lösning på ett problem. Som man inte riktigt vet. Och så bara, ja men så här. Och så bara öppnar det sig. Så vet man precis, om vi gör så här så kommer det att gå. Kunskapens ord. Som får dig att veta någonting som du inte... Alltså du skulle inte kunna ha en aning om det. Överhuvudtaget. Men en helig ande bara låter dig få det. Ja men det är ju så här det är. Eller det här. Så är det. Den ligger där. Det är det. Eller så. Och att skilja mellan andar. Ligger också under den här uppenbarelse. Alltså det blir uppenbart för dig. Och det får dig direkt att veta. Vad är det här för motiv som ligger bakom. Vad är det för ande som egentligen opererar i den här situationen. I det här som håller på att hända. Det här problemet. Vad är det som ligger bakom egentligen. Och att direkt av den heliga ande bara. Ja men jag vet det är det här. Att kunna skilja det som är äkta. Från det som är oäkta. Och det har vi ju alla. I någon mån. Och det skulle jag också vilja säga, alla de här gåvorna har vi i någon mån, därför att det är inte våra gåvor, återigen, det är genom den heliga ande. Och den heliga ande vill uppenbara för oss när det är någonting som inte stämmer, något som är lite tokigt. Och sen har vi gåvor av kraft, gåvor av att göra kan man säga. Och där har vi tro. Och vi har gåvor av helande. Och vi har gåvan att utföra kraftgärningar. Och ska man sammanfatta detta lite grann. Så detta är ingenting annat än vår uppståndne Herre. Jesus Kristus, konungen, Messias. Som uttrycker sig själv i och genom sin församling. Det är av ett annat slag. Mitt rike är inte av den här världen. Mitt rike är av ett annat slag. Men det går genom hans församling som ju är Kristi kropp. Så genom dessa gåvor så uppenbarar Gud sig själv i och genom sin församling. På de här tre sätten, han talar sitt ord. På de här olika sätten så talar Gud sitt ord rakt in. Genom tungotal, uttydning av tungotal, profetia. Han uppenbarar sitt sinne, alltså det som han vet. Sin uppenbarelse av det som är något annat. Han uppenbarar det för församlingen. Och det gör han genom vishet, genom kunskapens ord. Han gör det genom att skilja mellan andar, att vi får en insikt i den andliga verkligheten. Och han gör sitt verk i och genom församlingen. Genom tro, som också är tro som går vidare i gärningar. Alltså, Jakob skriver, tro utan gärningar är död. Vi har gåvor av helande, vi har att utföra kraftgärningar. Det står ju i första Korinthierbrevet 14 och 25. Så står det så här, det här blir lite liten avslutning på första delen innan vi går in lite mer på de andra bara. Är det okej? Okay? Orkar ni lite till? Det är bra. Första Korinthierbrevet 14 och 24 så står det: men om alla profeterar och en som inte tror eller kommer in, en som inte tror eller förstår kommer in, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. Hans hjärtas hemligheter uppenbaras och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar: Gud är verkligen i er. Det är någonting som sker när vi tillåter den heliga ande att få andes gåvor att få verka i och genom sin församling, genom oss som olika ledare i församlingen. Så han skriver i 1 Korinthierbrevet 14:39: därför mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. Alltså, låt det få flöda. Det behöver en viss uppmuntran. Sen kan det vara till en... Vi lider ofta inte utav det i Sverige, men det kan komma till en gräns där man märker, nej, men här behöver vi också ha, låta den här urskiljningen få sätta ramar och att det får vara, att finnas liksom en stadga i det som sker, en tydlig ram i det som sker. Men det är nog viktigare att inte utsläck inte anden, som Paulus säger vid ett annat tillfälle också. Släck inte anden, utan var ivriga att profetera. Det finns alltså någonting som frigörs av det himmelska när vi tillåter den heliga ande att få verka i och genom oss, genom de nådegåvor han redan har lagt ner. Sträva, som vi var inne på, 1 Korinthierbrevet 12:31, men sträva efter de nådegåvor som är störst, står det. Så anden bestämmer vem som ska ha vilken nådegåva, men han tar också hänsyn till våra önskningar, våra begär. Ska vi ta en liten stund i bön där? Jag tror att vi står upp, om du orkar. Helige ande, vi välkomnar dig. Du är personlig. Du är personlig mot var och en av oss. Vi har hört ditt ord, Herre. Vi bekänner oss till ditt ord. Vi säger: det är ditt ord som är sant, inte mina egna erfarenheter. Jag vill ta emot, Herre, uppenbarelsen i ditt ord. Jag ber att det ska få skapa tro i mitt hjärta, för att mer av det som du gjorde, Jesus, ska bli synligt i mitt liv. Jesus, du slog aldrig ner modet på vare sig dina lärjungar eller på oss, utan du sa: ni ska göra dem under det som jag gör, och ännu mer ska ni göra. Ännu större. Herre, vi ber att du ska bli förhärligad. Och helig ande, vi vill just nu bara öppna våra hjärtan. Vi vill lära känna dig mer. Och lära oss att våga lita på dig. Lär oss att känna igen din röst och att vi vågar bära fram det som du ger. Vilken kategori det än tillhör, om det är att göra, om det är att säga eller att veta, Herre, så låt det bli till din ära i våra liv. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack att du är här och betjänar oss nu, heliga Ande. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Det finns lite olika sätt att kategorisera och att hitta de här olika gåvor och så vidare. Men det är, som jag sa, låt oss inte hamna där att det bara är exakt dem. Utan det finns en mängd olika sätt som det uppenbarar sig på genom anden. Så det här ger oss bara en liten fingervisning om vad som kan finnas. Men om vi börjar med gåvor av yttrande där. Så tungotal. Det finns olika slags tungomål. Står det. Och det är ett spontant, andeinspirerat budskap. Men för den som talar så är det ett okänt språk. Det kan ju vara ett språk som är känt för någon annan. Vid några tillfällen har jag av nåd fått bli använd på det sättet. När jag får tala ett språk som någon annan känner till. Och det har varit ett tydligt budskap för dem. På det sättet att det här var någonting ifrån Gud. En hälsning ifrån Gud. Men för mig eller den som talar så är det ett okänt språk. Så för den som talar så spelar det egentligen ingen roll om det är tungomål. Om det är änglarspråk. Om det är något verkligt språk som talas på jorden någonstans. Det spelar ju ingen roll därför det är okänt för den som talar. Man har ingen aning. Utan det är något som helig ande gör av nåd. Det står i första Korinthierbrevet 14:29. Två eller tre profeter ska tala. Och här talas det ju då om den här, kanske när vi samlas så här. Att på det här stället så var det mer att det bubblade över av alla som ville. Ja, men av kanske lite olika motiv också. Ibland kan det ju vara så. Som vi ville profetera och sådär. Men här säger han, två eller tre ska tala och de andra ska pröva det som sägs. Och det är väldigt viktigt. Därför att om man har en miljö och pröva där så är det ju på att pröva på ett positivt sätt. Inte utifrån ett kritiskt sätt där man ska hitta fel. Eller att ja, men det där, vad gjorde du där och vad hittade du på där. Och det är inte på det sättet. Det är att pröva, alltså att väga det som sägs. Hur mycket tyngd är det i det som sägs? Inte att leta fel hos människor. Men att pröva det som sägs. Hur mycket tyngd är det i det? Är det från Herren? Och här kan det ju vara så att det börjar i Herren. Och sen så kan det sluta lite grann med någon knorr ibland. Som man märker, ja, där var det nog köttet som bröt igenom lite. Det var nog lite egen frustration som kanske kom fram där på slutet. Och det kan vara, och det är helt okej. Okay. Det är ingen dålig människa för det. För Paulus har sagt, det ska gå till så här. Några ska profetera och de andra ska pröva det som sägs. Och behåll det som är gott. För att skapa en atmosfär som är tillåtande och där Gud får bli mer och mer liksom synlig i och genom sin församling. Genom andens gåvor. Och som jag nämnde innan i 1 Thessaloniker 5:19. Släck inte anden, säger Paulus. Han är väldigt noga med det. Släck inte anden. Och börjar man med att släcka anden, då har vi ganska snart en religiös bara förening där vi träffas. Och, men vi har det bra, vi ber tillsammans. Och vi är så här, men ande och liv och kraft. Om man släcker anden. För det är inte vi som äger församlingen, det är hans församling. Släck inte anden. Förakta inte profetior, säger han. Kanske att det hade varit några lite friska, lite överglada som profeterade lite väl. Ja, sådär. Men Paulus är ändå väldigt noga med sig. Förakta inte profetiorna. Utan pröva allt. Och behåll det goda, säger han i vers 21. Pröva allt. Behåll det goda. Så förakta inte profetior, utan lyssna alltid. När någon profeterar är det han säger. Lyssna alltid, oavsett vem det är, oavsett vilken så att säga, procentsats du tycker att den har. Pröva alltid. Och förakta inte profetian, men pröva det. Behåll det som är gott. Släck inte anden. Sen kan det förvisso finnas tillfällen, men jag vågar säga att det inte berör någon här. Men det kan finnas tillfällen när man märker att det är någonting som inte stämmer. Alltså det här med att pröva andar och där man urskiljer det, då är det upp till ledarskapet att känna att det här stämmer inte, det här är inte rätt. Och då får man samtala med den personen så, utefter så som anden leder det hela. För att vägleda den att komma rätt, då märker man då att nej, men här är det någonting som inte alls är rätt. Den är inte ens böjd under Jesus, den här personen. Jag spetsar till det lite. Då får man ju vidta åtgärder därefter. Därför allt som hörs i anden är inte av Gud. Men släck inte anden. Förakta inte profetior. Pröva allt. Behåll det som är gott. Det var tungomål. Uttydning av tungotal, det är ett, ja men det på samma sätt, det är ett spontant, alltså inte förberett hemma innan. Det är ett spontant, andefyllt uttalande som ger uttydning av ett tungotal. Alltså det är något som sker i rummet, som anden gör i rummet, där och då. Och profetia, också det vi talar om här är något spontant, någonting som sker i rummet. Andeinspirerat budskap. På ett språk som är känt för både sändare och mottagare. Det är profetia. Och här kan vi väl också skicka med som en liten sån här, en liten kommentar eller notering. Att fatta inte beslut i ditt liv som innebär liksom en riktningsändring baserat på en enda profetia. Även om det kändes väldigt starkt där och då. Gör inte det. Det står att på två eller tre vittnesord ska var sak avgöras. Är det Gud så kommer han att låta dig få det från helt annan källa. Och det har ju hänt mig själv i flera tillfällen också. När man får det från helt annan källa, från helt annat håll. De har inte pratat med varandra. Men när man bara får en bekräftelse och ett snarlikt budskap. Man förstår att ja, det här är någonting jag bör lyssna på. Förstår jag det så ska jag lyda och handla på det. Förstår jag det inte, då bevarar det hjärta och säger Gud, jag är villig. Jag vill lyda, men visa mig vad det betyder. Men jag bevarar budskapet här inne och jag räknar med att när tillfället kommer, då du låter mig förstå det, det är då jag ska börja agera på det. Gåvor av uppenbarelse. Alltså det är någonting som blir känt. Ett ord av visdom är en övernaturlig uppenbarelse. Det är inte någonting som jag lyckas tänka ut eller lista mig till. Tänka, ja, kanske att det skulle kunna vara där. Kanske att den där tablettburken, ja du har något problem kanske med tablett. Kanske att tablettburken är där. Och så, det är inte det. Det är någonting som bara Helige Ande bara ger. Jag ser tablettburken, den är där innanför skåpet. Tredje hyllan från vänster. Alltså, typ sådär. Eller vad det nu är för någonting. Någonting. Ett ord. Ja, det är ju mer ett kunskapens ord. Jag var inne på där. Just där. Men ett ord av visdom. Det är en övernaturlig uppenbarelse också. Det är av Guds sinne och vishet i en särskild tid. En plats. Särskild situation. Där Gud bara ger en lösning på ett problem. Kunskapens ord. Som jag sa med den där då. Ja, pillerburken, billigt exempel. Men det kan finnas andra sådana exempel. Där man bara övernaturligt så får man en uppenbarelse från Gud om fakta som gäller en person, en plats eller en speciell sak. Men det är något som anden ger. Det är inte något som vi lyckas tänka fram själva. Och att skilja mellan andar. Det är en övernaturlig uppenbarelse från Gud om den andliga världens närvaro och aktivitet. Alltså att kunna känna och veta vad det är som rör sig. Att kunna känna igen när det inte stämmer. Och det är någonting som den heliga ande gör. Jag tänker att man också kan, man blir känsligare. Att man kan bli känsligare i det där ju mer man också lär sig att använda det. Och kanske lär sig att våga lita på det som den heliga ande talar. Eller det som anden visar i. Men det där kan vara en ganska jobbig gåva att ha också. Därför att det skiljer det som är äkta från det oäkta. Och det innebär inte att människor är dåliga. Det är inte till för att gå och sätta stämplar på folk. Utan vi, alla de här gåvorna är till för att de ska bli till nytta och för att de ska bygga upp Kristi kropp. Så även att skilja mellan andar är till för att bygga upp Kristi kropp och även den som kanske inte är medveten om det. Men det är viktigt att kunna veta när det är något motiv som ligger bakom som inte är böjt under Jesus. När man märker att det är någonting som inte stämmer. Jag vet inte vad, jag bara vet det är något som inte stämmer. Men att våga lita på det och att kunna be också Gud om viset att hantera det på rätt sätt. Så att man inte blir kritisk i sitt sinnelag. Så att man bromsar andra som kanske har gåvor som skulle behöva en uppmuntran i det. Men när denna gåva är i funktion så vet personen vad som motiverar en viss person. Eller vad som orsakar en viss situation. Alltså det som ligger bakom, de bakomliggande andemakterna. Vad är det som ligger bakom som gör att det blir så här? Och det är någonting som anden vet som inte vi vet. Gåvor av kraft. Tro. Tro är en övernaturlig. Det är ett övernaturligt liksom utslag eller inslag eller någonting som bara ges rakt in här av Gud. Av Guds tro. Det är inte det är bra att skilja den här ifrån den tron som vi vandrar i förhoppningsvis dagligen, som är en del av vårt liv med Gud, att vi vandrar i tro. Så det här är inte på det sättet, det här är mer för en särskild tid eller plats eller en särskild situation. Där Gud bara ger tro. Det bara blir en visshet på insidan som inte kan skakas, den kan inte tas bort, man bara vet, det är så här. Det går. Jag tänker någonting av det där som Kaleb och Josua hade när de var och bespanade Jeriko. Och så skulle de inta det där och då säger de andra, nej men det är jättar, det är helt omöjligt. Men de säger, sannligen Gud är med oss, det går. Det går, vi bara vet att det går. Men de andra, nej det går inte, har ni inte sett hur stora de är, har ni inte sett hur små vi är och allt det här. Men de bara visste, det gick inte att skaka bort. De lät sig inte övertygas fast de andra var 10 stycken. De bara visste, det går. Viktigt att veta i just den här kategorin är att det går inte att arbeta upp den tron själv. Men man kan ta emot den och se till att man är öppen för att den helige ande kan få ge en sådan tro. Så att jag inte är fullmatad med alla nej, svårt, varför, hur skulle det kunna och så vidare. Så att inte det där blir en mur som den heliga ande inte kan ta sig igenom. Utan jag har en öppenhet för när den heliga ande ger tro, då vill jag ta emot den och låta den gå fram och få fäste. Gåvor av helande, det är ett övernaturligt utslag av Guds helande kraft. Genom den heliga ande i dig och mig. När vi lägger händerna på så är det inte att vi, ja men om vi verkligen försöker så kanske det blir ett helande. Det är en nådegåva genom helig ande som förlöser Guds helande kraft. Och ibland så sker det omedelbart, ibland förlöses det där och då, men det dröjer ett tag innan man är framme. Men det är av den helige ande, en gåva av nåd, ett verktyg som alla kan få använda som känner den helige ande. Och att utföra kraftgärningar, det är ett övernaturligt utslag, inslag av Guds kraft som liksom går över och ersätter naturlagarna nästan, kan man säga. Alltså det går över, det bara går in och bryter av naturlagarna. Som när Jesus gick på vattnet. Eller när Jesus stillar stormen. Eller när Petrus och grabbarna blir fritagna ifrån fängelsen, när det bara skakar och så bara faller alla kedjorna och så bara går de ut och dörrarna bara öppnas och plötsligt ser de ut. Jag trodde det var en dröm. Men så inser de, vi står här nu. Det är att utföra kraftgärningar. Det är genom den helige ande. Av nåd. Halleluja. Att utföra kraftgärningar. Det är en nådegåva. Från en helig ande i oss. Men då kan ju alla kunna göra det. Då är det ju öppet för vem som helst att kunna göra det. Fast inte när man själv vill. Ja, så är det. Så hur, om vi ska liksom knyta ihop detta lite grann nu. Hur kan man då bli använd av Gud i olika av de här gåvorna? För någonstans vill vi ju inte bara lära oss teorier. Hur kan vi liksom komma lite vidare? Ja, vi har ingen direkt formel på det, men det finns vissa ingredienser som om man suger på det och knådar det lite i sitt eget liv så börjar det liksom att formas någonting som gör att jag är där jag ska vara för att kunna våga ta emot och förstå att ja, men det är av nåd. Så jag kan, när jag går härifrån så kan jag få börja bli använd av på de här olika sätten. Vad ska man säga? Ja, men en sak. Lev i gemenskap med den helige ande. Det handlar om relationen med den helige ande. Låt den utvecklas. Låt det få bli någonting som du lever med. Som är en del av ditt vardagliga liv. Att du pratar med en helig ande. Att du liksom acknowledge. Jag hittar inte nästan svenska ord. Men alltså att du var medveten om att en helig ande är i dig. Bor i dig. Är hos dig. Och vill tala med dig ständigt. Han talar väldigt mycket. Oftast så kanske det är mer att vi inte har tid att lyssna. Men var känslig för den helige ande i ditt liv. I den här relationen. Var känslig. Var lyhörd för den helige andes ledning. När han vill leda dig. När han manar dig. Var lyhörd. Och våga. Våga. Och be mycket i anden. Som Paulus säger, jag ber mer i tungor än någon av er. Och det säger han inte för att boosta eller att verka präktig. Vi förstår ju, när vi ser på Paulus tjänst så förstår vi att det var någonting ganska bra med det där. Be i anden, be i tungor. Det är ett sätt som vi låter den helige ande, som vi lär känna den helige ande, som vi växer i förtröstan på den helige ande. Vi vågar lita på helige ande. Och förbli läraktig och ödmjuk. Kom inte till den där punkten när du tycker att nu tror jag att jag klarar det själv eller nu så här, utan var nyfiken, var läraktig, var ödmjuk. Det är inte våra gåvor. Vi äger inte gåvorna, men Gud, använd mig i alla gåvor på olika sätt, olika tjänster, olika. Nummer 2, be Gud att använda dig i gåvorna. Be Gud, precis som man säger be och ni ska få. Och så säger han ju också, skulle då Gud inte ge helig ande till var och en som ber honom om det? Och så säger han också, sträva efter de nådegåvorna som är störst, säger han. Profetians gåva nämnas speciellt. Men alla ska inte ha profetians gåva. Utan Gud har lagt ner något annat kanske i dig. Men var specifik. Och var förväntansfull. Var förväntansfull. Nummer 3. Gå dit där det finns behov. Gud, han vill hjälpa människor genom dig och genom mig på platser. Så gå, låt Herren sända ut dig. Gå dit där det finns behov. Och låt den helige ande genom nådegåvorna få lysa fram genom dig till en värld som behöver det. Och det kan vara både troende och ännu icke troende. 4. Var tillgänglig. Var tillgänglig för helig ande. Var tillgänglig för Gud. Lämna utrymme. Och var tillgänglig för människor. Så Gud, han ger dessa gåvor inte till en person utan genom en person. I syfte att välsigna och hjälpa andra. Det var vad jag ville dela idag.